Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Manhattan, New York, 2008. Wall Street-firman Bernard L. Madoff Investment Securities håller sin årliga julfest på en restaurang på centrala Manhattan. Firmans grundare, Bernie Madoff, sitter med sin fru, omgiven av vänner och kollegor. Och gästerna tror sig ha all anledning att fira den här kvällen. Den svåra finanskrisen tycks ha lämnat firman nära på opåverkad. Men Madoff och hans fru Ruth vet något som snart ska omkullkasta såväl Madoff-imperiet som deras vänners och kollegors liv. Bernie Madoff växer upp i Queens i New York och inleder sin karriär på Wall Street när han år 1960 startar firman Bernard L. Madoff Investment Securities. Han arbetar som aktiemäklare och gör sig ett namn, såväl socialt som i finansvärlden. Madoff blir snart känd för sin kompetens. Han engagerar sig i välgörenhet och blir med tiden en affärsman som beskrivs som respektabel och förtroendeingivande. Och han börjar förvalta människors pengar.
Det här är en populärvetenskaplig podcast som djupdyker in i psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Shilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri.
Och du lyssnar på Det mörka psyket. Om psykopati, utan skuld och skam.
Firman har en konstant inströmning av stora summor pengar och bolagets framgångssaga anses av vissa för bra för att vara sann när finanskrisen slutligen inträffar 2008. Redan 9 år tidigare kontaktar finansiella analytikern Harry Markopoulos USA:s värdepappers- och börskommission gällande misstankar om bedrägeri i Madoffs firma. Han menar att Madoffs siffror matematiskt sett är omöjliga att uppnå. Men kommissionen går inte vidare med Markopoulos misstankar. Han gör ytterligare uträkningar och kommer fram till samma svar varje gång. Siffrorna går inte ihop. Det är något som inte stämmer med Madoffs miljardimperium. Försöken att väcka frågan hos kommissionen fortsätter att mötas med avslag och kommer att sträcka sig under flera år. I december 2008, i samband med firmans årliga julfest, berättar Madoff för sin son, Mark, att han inte kan betala ut de summor som hans kunder begär. att det inte finns några pengar kvar. Att allt varit en bluff. Och så kontaktar Madoffs son federala myndigheter. Men ingen på julfesten den 8 december vet vad som pågår. Ingen vet att Madoffs firma försvindlat uppemot 500 miljarder kronor. Att ett luftslott av kolossal storlek byggts upp från 17:e våningen i Lipstick Building, där bara 24 anställda arbetat. Bernie Madoff har senare sagt att han aldrig behövde mer pengar. Att han inte vet varför han inte satte stopp för bedrägeriet. Skandalen har ödelagt människors besparingar, företag och liv. På julafton 2008 hittas Thierry Magon de la Villuché död på sitt kontor på Manhattan efter att ha förlorat mer än 10 miljarder kronor hos Madoffs firma. Samma dag begår paret Madoff ett misslyckat självmordsförsök tillsammans när de juridiska processerna inleds som kommer att avslöja vad som pågått i åratal och som kommer att kallas finanshistoriens mörkaste hemlighet. När New York Times senare skriver om bedrägeriet säger FBI-agenten Grego McCrary att seriemördare har kontroll över människors liv och död. De spelar Gud. Madoff gör samma sak. Han spelar en finansiell gud med makt över människor och deras pengar.
Katarina, idag ska vi prata om ett fenomen som vi har varit inne på ett flertal gånger i tidigare avsnitt, nämligen ditt expertområde.
Ja, precis. Idag har det äntligen blivit dags att prata om psykopati och psykopatiska drag. Jag ser väldigt mycket fram emot det här avsnittet.
Ja, men jag med. Men du, kan vi ta en liten snabb recap? Vad är det som kännetecknar en psykopat?
Alltså, de främsta utmärkande liksom, dragen för en psykopatisk personlighet då är ju dels en grandiositet, alltså överdriven självbild, att man är charmig, vältalig, men också att man har brist på empati och att man har grunda känslor, alltså de är inte så djupt förankrade i en. Och det här med brist på ånger och brist på skuldkänslor brukar också vara väldigt utmärkande. Och en oräddhet och att man är väldigt dominant i sociala sammanhang och att man är, ja, man blygs eller räds inte nya situationer och så, utan man är, ja, socialt orädd helt enkelt. Sen brukar man också prata om patologisk lögnaktighet, vilket är ett spännande begrepp. Men alltså att man har väldigt lätt att ljuga, att man är ganska vårdslös med sanningen brukar jag beskriva det som. Man kan dra historier, de behöver inte vara särskilt sanna. Och är det någon som ifrågasätter dem så kan man svara genom att dra en ny historia. Och eftersom man inte har någon vidare ånger eller skuldkänsla eller så blir det inte riktigt... Det som i normala fall kan avhållas från att ljuga kan ju vara att vi tycker att det är väldigt skamfyllt att bli avslöjade. Man kan få ångest över att någon så att säga, kommer på en med att fara med osanning. Men för en sån här person så är det liksom inte... förenat med det, vilket gör det väldigt lätt då att bara dra en ny historia helt enkelt.
Precis, det blir inga, de upplever inga konsekvenser av att bli påkomna egentligen.
Nej.
Men du, jag tänker lite på, nu när du sammanfattar de här dragen, så tänker jag lite så här, är det inte lite prime time för psykopaten?
Hur tänker du då?
Nej, men en liten spaning då från mitt håll och en reflektion, framförallt från de senaste 1-2 åren, det är ju att vi lever i en gig-era. Alltså det blir ju allt mer vanligt att man lever på liksom enstaka uppdrag. Det kan vara att man liksom har en viss expertkunskap eller att man ska föreläsa och så vidare. Det som slår mig då är att vilka är det som får de här stora uppdragen? Är det de som har mest kunskap och gedigen kunskap? Eller är det de som är väldigt talföra, charmiga, kan sälja in sig själva, kan fara med osanning utan att tycka att det är jobbigt, ha väldigt mycket is i magen, etc, etc, etc. Vem är det som får med uppdragen? Och många gånger så tycker jag att det kanske är de som är bäst på att sälja in sig själva snarare än de som faktiskt har en faktisk expertkunskap. Och det tycker jag är lite frustrerande faktiskt.
Absolut, jo, nej, men jag kan nog hålla med dig där. Det finns absolut ett mått av att man kommer ganska långt idag på att vara talför och vara charmig och så att säga, prata om kul folk och sälja sig snabbt och lättvindigt på något vis.
Men jag tänker lite så här, är det inte lite så att vi premierar liksom psykopatiska drag i vårt moderna samhälle?
Jo, men det kan nog stämma att det är någon slags prime time som du var inne på just nu. Men vi ska ju komma ihåg att det är ju inte ett nytt fenomen. Det här med personer med psykopatisk personlighet, det är ju ingenting som har dykt upp de senaste åren. Det finns ju beskrivningar av såna här personer långt innan vi hade begreppet psykopati. Man kan ju till och med hitta ganska bra beskrivningar redan i Gamla testamentet.
Varför, Herre, står du så långt borta och gömmer dig i nödens tider? Genom ogudaktigas övermod måste den nödställde lida. Låt dem fångas i de onda planer de tänkt ut. Ty den ogudaktige skryter över sina själviska begär. Den girige välsignar han och föraktar Herren. I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud. I alla hans tankar finns ej plats för Gud. Framgångsrika är alltid hans vägar. Dina domar går högt över hans blickar. Han fnyser åt alla sina ovänner. Han säger i sitt hjärta: jag skall inte vackla. Aldrig skall någon olycka drabba mig. Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck. Under hans tunga finns olycka och elände. Han lägger sig i bakhåll vid gårdarna. I hemlighet vill han döda den oskyldige. Hans ögon spanar efter den olycklige. Han ligger i bakhåll på hemlig plats, som ett lejon i sitt snår. Han ligger i bakhåll för att gripa den svage. Han griper honom och drar in honom i sitt nät. Han hukar sig ner, han ligger på lur, och de olyckliga faller i hans klor. Han säger i sitt hjärta: Gud kommer inte ihåg det. Han har gömt sitt ansikte. Han ser det aldrig. Saltaren, kapitel 10, vers 1.
Psykopati är en personlighetsstörning. Men vad är egentligen en personlighet?
Ja, det är lite svårt att definiera vad personlighet är, men jag brukar förklara det som att det handlar om mönster i, på samma sätt egentligen, mönster i tankar, mönster i beteende, känslomässigt fungerande och så. Och det har vi ju alla, och det är ju det som gör att vi kan förutsäga ungefär hur någon kommer reagera på någonting, eller man kan beskriva människor i olika personlighetsdrag, som någon är blyg, någon är utåtriktad och så vidare.
Malin Pauli är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi. Hon har sedan 2007 arbetat inom Rättsmedicinalverket med rättspsykiatriska undersökningar.
Din personlighet är ju inte som en kostym som du tar av och på eller så, utan det är ju någonting som präglar hur du är generellt i din vardag i olika situationer.
Malin är också doktorand på Karolinska institutet och forskar om psykopati med särskilt fokus på att undersöka hur psykopati ska definieras och mätas.
Vissa forskare tycker att det här är ett av kärnområdena av psykopati. Är du inte antisocial så har du inte psykopati. Men andra tycker att nej, men det är inte beteende som vi ska titta på, utan det är mer de här grundläggande personlighetsdragen som handlar om hur du upplever saker, hur du fungerar känslomässigt och sådana saker. Det är det som vi ska titta på. Att då mer oförmågan att känna empati, den här manipulativa förmågan, impulsiviteten kanske, att det är mer de områdena vi ska fokusera på. Och att det ofta leder till att man begår brott, men inte brotten, så att säga, brottsligheten är inte ett kärnsymptom.
Jo, men precis, och jag tänker också att man, just med tanke på det, att hur personer med psykopatiska drag, ofta man kan ju titta tillbaka, man kanske inte är dömd för brott, men om man tittar liksom bakåt så kanske det finns en tendens till att fuska eller ljuga eller smita eller liksom på något sätt göra normbrytande saker, att de flesta kanske inte har ljugit i ett CV, men en person med psykopatiska drag kanske mycket väl har gjort det. Och då kanske inte det har framkommit eller blivit ett lagbrott, men det är ändå en typ av beteende som är lite på gränsen. Liksom.
Ja, jag tänker på en intervju som jag gjorde med en partnervåldsutövare just, som var otroligt medveten om vad gränsen gick för ett lagbrott och inte. Och såg hela tiden på ett väldigt beräknat sätt till att liksom befinna sig inom det som är tillåtande, men ändå så här, han pratade om att maximera skada men minimera kostnaderna för det. Och han hade väldigt uttalade psykopatiska drag, skulle jag säga.
Mm, och det är ju precis det där som jag tycker är intressant, att titta på mekanismerna bakom. Om en person är ett drogmissbruk till exempel och begår brott för att finansiera sitt missbruk, så är ju inte det så intressant kanske ur ett personlighetsmässigt perspektiv, om man ska förstå den här personen, utan det är ju mer situationellt från hur den här personen lever som en konsekvens av det. Och då kan det ju vara minst lika intressant när man träffar en psykopatisk person, just som du säger, att titta på hänsynslösa beteenden av olika slag, om det är brott eller om det är mer andra normbrytande beteenden eller manipulationer eller fusk eller ljugande eller ja, att man utnyttjar situationer och människor på olika sätt liksom.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du börjar fundera på det här med primär och sekundär psykopati. Hur tänker ni, eller vad är primär och sekundär psykopati? Eller finns det olika subgrupper av psykopati?
Ja, de flesta är ju överens om det, att det finns två olika typer av personer med ganska utpräglat psykopatiskt fungerande. Men när den ena typen, den mer primära typen, har mer av de här dragen, eller liksom kärnan för dem är den här bristande empatin och hänsynslösheten. De kan vara väldigt kalkylerande och så. Men kanske inte har så mycket, inte har någon ångest, alltså ganska präglas av en brist på rädsla och sådana saker. Ganska kontrollerade kan de vara och så. Och sen så har vi en annan grupp som man kallar då sekundär, som kanske mer hamnar i det här hänsynslösa beteendet, mer utifrån vad man har med sig i uppväxten och att man liksom börjar tidigt begå brott och man glider in i saker och man avtrubbas och så vidare. Så att man ändå kanske beter sig på ett ganska lika sätt i vuxen ålder, men det har liksom olika mekanismer. Och de personerna då, den här sekundära gruppen, där kan man se att det kan finnas ganska mycket psykiatriska besvär. Det kan finnas, alltså de kan vara ganska ångestbenägna och så, vilket man inte ser i den här primära gruppen då. Sen liksom skörare grupp kan man säga, som hamnar i de situationerna på en annan väg.
Och så kan man ju tänka också att det är mycket som skiljer de två grupperna också, just det, bristen på impulskontroll eller impulsiviteten. Som du sa, att man är mer kontrollerad i den här primära gruppen, att där har man ändå en viss planeringsförmåga. Och om man tänker på olika typer av brott och sånt, så att kunna så att säga leda ett kriminellt gäng eller planera ett värdetransportrån eller så, det krävs ju ganska mycket kontroll och planeringsförmåga. Och det skulle du liksom inte klara om du har väldigt dålig impulskontroll till exempel. Du måste kunna hålla igen och du måste kunna tänka lite framåt så för att kunna göra vissa saker. Eller ekonomisk brottslighet och så. Och att det är mera liksom lite typiskt då för de med primär psykopati. Medan de här med sekundär, där finns det också kanske en högre belastning av missbruk och andra psykiatriska besvär. Där man reagerar väldigt aggressivt och impulsivt och kan inte hålla igen. Och om vi tittar i hjärnan, hur det kan kopplas till hjärnan också, så är ju just frontalloberna, alltså pannloberna, där mycket av det vi som kontrollerar vårt beteende sitter. Och att personer med sekundär psykopati väldigt, kan ofta ha mycket missbruk, vilket ju också förstör frontalloberna och man tappar mycket av impulskontrollen och planeringsförmågan.
Men ser frontalloberna olika ut beroende på om du är en primär eller sekundär psykopat?
Alltså vi vet inte exakt hur, vi vet att frontalloberna och även tinningloberna är så att säga involverade vid den här typen av störningar. Men vi kan inte, idag kan vi inte se på en enskild individ att det skulle se olika ut. Mm. Vi vet på gruppnivå att de här områdena är viktiga. Och om vi tänker på vad det är för funktioner och vilka brister personerna har, så kan vi tänka oss att personen med primär psykopati har en, att där ska vi titta i tinningloben framförallt, medan personer med sekundär psykopati, där kan vi förvänta oss att det är frontalloberna som kan vara förstörda.
Och vad händer där vid tinningen då?
Ja, där finns det bland annat då en kärna som heter amygdala. Amygdala är kroppens eller hjärnans alarmsystem som ska spraka igång och reagera när vi utsätts för något hotfullt och blir rädda till exempel. Nya situationer och läskiga situationer, så ska det där spraka till. Och amygdala är ju någonting som, den är ju överaktiv när man har ångest till exempel, och social ångest till exempel, så sprakar den igång för mycket, så får man mycket ångest. Och just personer då med primär psykopati som då inte har så mycket ångest, så tänker man sig att amygdala till exempel är inblandat. Antingen att man inte får någon reaktion där, eller att det är någonting annat i hjärnan som hämmar det väldigt starkt. Och sen finns det delar av limbiska systemet, och det är det känslomässiga systemet som också finns i tinningloben, som också man kan förvänta sig att det finns skillnader där, eftersom man just har den här känslomässiga störningen eller svårigheten.
Mm, och det som vi pratade om tidigare, det här med empati, som ju är verkligen ett viktigt område vid psykopati, och något av det mest intressanta ju också.
Då ska man komma ihåg att empati i sig är ett ganska svårfångat begrepp, eller man kan säga att det finns många olika definitioner av vad empati egentligen är. Många forskare är ändå överens om att det finns några olika delkomponenter i empati, och bland annat någonting som kallas emotionell eller känslomässig eller affektiv empati, kontra mera kognitiv empati. Och den kognitiva empatin, det handlar mer om att kunna mentalisera. Det betyder att kunna sätta sig rent kognitivt och tankemässigt i en annan persons situation. Att kunna placera sig i en annan människa. En föreställningsförmåga kan man säga. Medan den affektiva empatin, den handlar mer om känslomässiga responsen. Att man faktiskt får ett stresspåslag i kroppen när man blir rädd till exempel. Och att liksom det fysiologiska systemet går igång. Och när vi tar just en psykopatisk personlighet då, så är det just den affektiva empatin som är störd då. Att man inte får det där stresspåslaget i kroppen, att kroppen drar inte igång, det autonoma nervsystemet drar inte igång när man ska. Man är alltså inte så stresskänslig, man blir inte stressad i kroppen, vilket gör att man då inte upplever känslan på samma sätt som andra. Och det är då till skillnad mot den här kognitiva empatin eller mentaliseringsförmågan, därför att ofta har en person med psykopati har en ganska god sån förmåga, för annars skulle du inte kunna manipulera andra människor. Därför att kunna mentalisera är också att kunna förutse vad andra människors avsikter är. Mm. Och det brukar de här personerna vara ganska bra på, och kan då så att säga använda det för att få andra att göra som de vill. Och det är viktigt att komma ihåg det, därför det finns andra psykiatriska tillstånd där det också talas om en brist på empati, men där det är tvärtom.
Mm.
Och då till exempel autismspektrumstörningar, där har man svårigheter med den här mentaliseringsförmågan och theory of mind brukar man kalla det på engelska. Men alltså att man har svårt med den föreställningsförmågan, alltså den kognitiva empatin, medan man mycket väl kan ha en helt okej affektiv empati. Alltså man kan uppleva känslor, bli stressad, få ångest på samma sätt som andra, men du kan inte läsa av situationen på samma sätt. Men det blir lite klumpigt då när man säger, bara pratar om brist på empati som ett begrepp. För då ser det ut som att de här två tillstånden skulle på något sätt vara lika, och det är de verkligen inte, utan de är väldigt, väldigt olika. Och det, mycket av det handlar om den här olika delarna i empatin som är störd.
Sen brukar man ju prata om att psykopati är en riskfaktor för våld generellt. Och det är ju rätt logiskt när man tänker att har man brist på empati, har man bristande hänsyn till andra människor och sådana saker, lätt att åsidosätta andra människors rättigheter, behov och sådana saker, då är det ju lättare att man också blir våldsam om andra står i vägen för en, så att säga. Clickley, som var den som gjorde den första moderna definitionen av psykopati, kan man säga. Han såg en grupp personer bland sina, han var psykiater, och såg en grupp personer bland sina patienter som han tyckte hade lite gemensamma drag. Han myntade uttrycket mask of sanity, och det är ett väldigt bra illustrativt begrepp för hur de här personerna fungerar, att det kan finnas, det är som att de sätter på sig en mask liksom av välfungerande, och lättar man på den här masken så kan man se att det är en väldigt störd individ, men det första man ser när man kommer i kontakt med de här individerna är ju ofta en charmig, trevlig, välartad person som kan föra sig i sociala sammanhang, som kan förhålla sig till sociala regler, och det är först när man skrapar på ytan som man ser den här störningen under liksom.
Chicago, 1978, december. Elizabeth Peist svänger in med sin bil utanför apoteket där hennes son Robert arbetar. Klockan är 9 på kvällen och hon brukar skjutsa honom hem när han slutar sitt skift. Elizabeth går in på apoteket och möter Robert som säger att han ska träffa någon utanför för att få veta mer om ett extra jobb på en byggfirma. Robert försvinner ut i mörkret och Elizabeth blir kvar. Men han kommer inte tillbaka. Efter att ha letat efter Robert i området tar sig Elizabeth hem och kontaktar apotekets ägare, som berättar att en man tidigare samma dag berättat att han erbjuder semesterarbete på hans byggfirma åt manliga gymnasieelever. Mannen hade presenterat sig som John Wayne Gacy. Polis kontaktas och det framgår snart att Gacy tidigare dömts för ett flertal vålds- och sexualbrott mot barn.
Någonting som jag, alltså en fråga som jag ofta stöter på när man pratar om psykopati, det är just skillnaden mellan sociopati och psykopati. Finns sociopati fortfarande, och vad är i så fall skillnaden?
En del forskare använder det begreppet, men generellt sett skulle jag säga att det har ju, alltså som alla olika diagnoser och så varierar det ju över tid. Det byter namn och man lägger lite olika värderingar i olika namn och diagnoser och sådär. Det är väl egentligen, om man kopplar tillbaka till de här begreppen primär och sekundär psykopati, så är det väl som en slags variant på sekundär psykopati att kalla det för sociopati. Och det är just att man kopplar det tillbaka till att det är en mer social påverkan liksom, och inte bara en genetisk störning eller en mer grundläggande biologisk störning som leder till det här, utan mer miljöeffekter, så att säga. Men de flesta forskare använder det inte längre, utan den använda tydliga definitionen är ju mer psykopati som man använder idag. Mm. Och det är ju jätteviktigt när man använder de här olika begreppen för att prata om en riktig individ, så att säga, att man vet vad man pratar om, att man har en gedigen definition på det, så att vi vet vad vi pratar om, så vi inte bara slänger oss med massa negativa etiketter när vi pratar om andra människor.
Men jag tänker att vi har varit inne på någonting här, och det är ju, du nämnde tidigare, Malin, uppväxtförhållanden, och sen när vi pratade lite om hjärnan. Hur ska man förstå psykopati? Är det medfött eller är det någonting som man får under tid?
Jag brukar tänka att det är ungefär som de flesta psykiatriska diagnoser, att det är, ja, men om man är väldigt, alltså ser det väldigt grovt, så är det ungefär 50-50 för det mesta vi tittar på liksom i psykiatriska sammanhang, att det är 50% gener och det är 50% miljö. Och 50% är ju, det är klart att det är mycket genetiskt bidrag, men samtidigt miljön bidrar ju mycket också. Men tyvärr är det ju också så att man delar ju ofta miljön med de som har gett en ens gener liksom. Och de, då har ju de också kanske liknande svårigheter eller liknande drag som man själv, vilket ju inte heller kanske är så bra för de här individerna då. Men man kan ju också tänka sig att de som ungefär har samma biologiska förutsättningar liksom, rent deras biologiska disposition för de här dragen så att säga, om de växer upp i en stabil miljö men kanske högutbildade föräldrar och så kanske de kan använda de här dragen på lite andra sätt. Och det är ju någonting som man också diskuterar, så här högfungerande psykopater eller snakes in suits finns det ett uttryck, och det finns ju massa filmer som bygger på det, de här väldigt hänsynslösa männen i finansvärlden till exempel då.
Ja men precis, för en av mina frågor var just, kan det vara bra med psykopatiska drag och i så fall i vilka sammanhang?
Ja, nej men visst kan det vara en fördel. Det är ju någonting man pratar om ganska ofta. Sådär att det till exempel hos den här bristande rädslan som vi har pratat om, att det kan ju vara en fördel hos stridspiloter till exempel, att man är väldigt orädd och liksom i krig liksom överhuvudtaget. Och även diskuterar man ibland hänsynslöshet hos ledare på stora företag när man måste ta väldigt, väldigt svåra beslut.
Vi har ju varit inne på det i tidigare program här. Vad till exempel när vi pratade om sekter och sektledaren, vilka typiska drag en sektledare har. Och då är det ju så, det konstaterade vi ju då, att det var mycket av de psykopatiska dragen.
Jag undrar, finns det några könsskillnader mellan män och kvinnor vad gäller liksom hur psykopati kommer till uttryck?
Det tror jag att det gör. Det första som är viktigt att säga, det är ju ovanligare hos kvinnor, eller det är vanligare bland män. Men vi var inne på det här lite, hur man definierar psykopati och hur man mäter det. Och där diskuterar man ju mycket att så som man definierar det, det är liksom lite styrt av hur de här grundläggande störningarna kommer till uttryck hos män. Så för en kvinna med samma känslomässiga fungerande, samma empatibrister till exempel, så kanske det inte leder till kriminalitet i samma utsträckning. Och har vi då byggt in i våra definitioner att en person med psykopati är kriminell, då kommer vi inte se det hos kvinnor. Och det vet vi att kriminalitet är ju mycket mindre vanligt hos kvinnor. Antagligen är det väl så att de kvinnor som har samma typ av hjärna så att säga, samma känslomässiga fungerande, samma reaktionsmönster och så, de kommer inte begå brott i samma utsträckning som de här männen med den här psykopatihjärnan så att säga.
Nej, och sen så är det ju så, det är ju ganska mindre beforskat kvinnlig psykopati, och man får tänka på att de, precis som du sa, modellerna är liksom uppbyggda av män för män på prototypen man. Och grejen är denna kvinnlig psykopati kanske då uttrycks på ett annat sätt, och vi vet kanske inte riktigt hur den typiska kvinnliga psykopatin ser ut, eller vi kan, har inte kanske fångat den riktigt, och så länge vi inte har det så kommer det inte komma upp i samma liksom antal. Eller så är det så att kvinnor är mindre psykopatiska så som vi beskriver det, så är det ju i alla fall just nu, men så att säga den kanske ser lite annorlunda ut. Och det här är ju inte specifikt psykopati heller, det här gäller ju ADHD till exempel. Likadant där med modellerna och prototyperna och liksom instrumenten vi har, det också av män, för män, på män.
Och då finns ju risken att de här problemen förblir dolda hos kvinnor, och det kan ju vara väldigt problematiskt till exempel om man tänker sig att det oftast är kvinnor som ansvarar för barnen, och att barnen kanske blir en av de målgrupperna för deras problematiska beteenden. Så att det är där det kommer till uttryck snarare än att man är ute i samhället och begår brott, så hanterar man sina barn på ett psykopatiskt sätt, och det är ju väldigt allvarligt förstås.
Psykopati verkar vara ett väldigt trendigt ämne, får man väl ändå säga, så att man kan ju lite få känslan av att var och varannan person är psykopat. Hur vanligt är det egentligen med psykopater?
Ungefär 1% brukar man säga har ett mer uttalat psykopatiskt fungerande. Och sen är ju inte det så att det är på eller av. Det finns ju nästan inga psykiatriska diagnoser eller fenomen eller så som är antingen eller. Utan man kan ju ha det i olika grader förstås. Men alltid när vi pratar om psykopati, då pratar vi alltid som en psykiatrisk diagnos. Och då innebär det ju att man har det i så stor grad att det blir en funktionsnedsättning av något slag. Och det var ju det som vi pratade om förut också, det här med att det är en personlighetsstörning, och det måste man komma ihåg att det är bara när det verkligen är så illa så att säga att man uppfyller kriterierna för en personlighetsstörning som det är relevant i ett psykiatriskt sammanhang att prata om psykopati. Så att det är inte så att, alltså de allra flesta chefer är inte psykopater. De kanske inte är så starka på empati en del. Och vissa människor kan vara väldigt dominanta och så vidare. Men det är ju först när man har väldigt mycket av det och det leder till en massa svårigheter. Att man inte kan ha normala ömsesidiga relationer till exempel. Det är ju väldigt tydligt med dem som verkligen har en uttalad psykopati. Att de kan inte det. De känner inte känslomässigt på samma sätt för andra människor som de flesta gör.
John Wayne Gacy växer upp i Chicago, Illinois. Hans pappa misshandlar honom, hans syster och mamma. I skolan är han ofta ensam eftersom att han lider av en medfödd hjärtsjukdom som gör att han inte kan leka med sina jämnåriga klasskamrater. Under sina tonår kämpar Gacy senare med att acceptera sin sexualitet. Som vuxen flyttar han till Iowa, arbetar som byggnadsentreprenör, engagerar sig politiskt och underhåller på barnkalas, iklädd clowndräkt och smink. Han beskrivs som en uppskattad man och han engagerar sig i olika projekt och välgörenhetsevenemang. Gacy gifter sig och får två barn. Han ska senare ha refererat till denna period i sitt liv som perfekt. Men bortom barnkalasen, välgörenhetsarbete och familjeliv pågår i själva verket något helt annat. Gacy köper kontinuerligt sex av prostituerade, öppnar en klubb i sin källare där han bjuder sina unga manliga anställda på alkohol innan han förgriper sig på dem. Han kommer att avtjäna ett 18 månader långt fängelsestraff för sexuella övergrepp och hans fru lämnar honom. 1970 friges han och bosätter sig återigen i Chicago där han träffar sin andra fru. Paret arrangerar stora fester och Gacy är återigen uppskattad och välkänd för människorna i sin omgivning. Men fantasierna om våld och makt upphör inte. I december 1978 försvinner 15-åriga Robert Peist från apoteket där han extra arbetar. Polisen inleder efter detta en utredning som kommer att peka mot John Wayne Gacy och hans bostad på West Summerdale Avenue. Hans fordon genomsöks, såväl som hans hus där ett flertal föremål beslagtas. Dagar efter fynden föreslår Gacy ett möte med två poliser på en lokal restaurang. Han talar om sitt äktenskap, sitt arbete och sitt engagemang som clown på olika barnsjukhus. Gacy säger under samtalet att clowner kan komma undan med mord. Men polisens utredning fortgår och efter att mänskliga kvarlevor hittas på Gacys egendom erkänner han till sist att han dödat flertalet unga män. Bostadsområdet, såväl som polis och media, tar snart del av vad som pågått i huset under flera års tid. I och under Gacys bostad hittas 29 kroppar, samtliga pojkar mellan 14 och 21 år. Ytterligare 5 kroppar hittas i en närliggande flod. Robert Peist är en av dem. Polisen kan klara upp ett flertal fall av försvunna pojkar i staden och familjer i området kan få ett, om än tragiskt, avslut. I förhören som följer framkommer att Gacy vid flera tillfällen iklätt sig sin clowndräkt under dåden.
Det vi kan se är att personer med psykopati kan ju ha en massa relationer. Grejen är att de inte är så ömsesidiga.
Nej, det är oftast män vi pratar om nu då, som har relationer med kvinnor som är utbytbara. Och som man använder sina relationer i något syfte för att få någonting man vill. Till exempel ha någonstans att bo, ha någon som fixar saker åt en, ha någon som bekräftar en och så vidare. Men sen träffar man någon annan så kan man lätt byta, det är liksom inga problem. Det är inte, för jag bryr mig inte så mycket om den där personen. Liksom. Så det är bara att byta ut den när det passar.
Men kan en psykopat bli kär?
Alltså, det är ju, man får väl komma ihåg det med allt. Det är ju inte så att det är svart eller vitt. Liksom, och en person, alla personer med psykopatiska drag är ju inte likadana. Liksom, och, så. Min erfarenhet är att de flesta människor har någon form av förmåga till att knyta an på ett genuint sätt till andra människor. Att man faktiskt kan bry sig om sina barn och sådär. En del gör inte det, men de flesta kanske har åtminstone något litet korn av empati och känslomässigt engagemang i andra människor, men det är inte så starkt och det är lätt för dem att lägga det åt sidan. Och jag tänker ofta så är det väl också så att i en period med, alltså om man lever i ett sammanhang där det är mycket missbruk till exempel, man lever ett väldigt snabbt liv på gränsen och begår brott och så vidare, så kanske man tappar bort de där sidorna lite grann också. Och sen när vi träffar dem ofta efter en lång period i fängelse till exempel, så kanske de har liksom hittat tillbaka till den sidan lite grann och jobbat med den och liksom låtit den få växa till sig lite, så att de ändå kan skapa lite mer genuina relationer. Men de kanske inte har så många som de känner genuint för.
Men då undrar jag också lite, för det är ju nästan närliggande här, hur kan man behandla psykopati?
Ja, det tror jag att man kan, men det finns, tyvärr är det inte någonting som man har satsat på och forskat kring. Så att vi vet inte riktigt vad som fungerar egentligen, och det är inte så populärt att betala pengar för den typen av forskning. Liksom. Det är inte så gulligt att satsa på det. Så att, tyvärr har man inte man har inte forskat så mycket på det. Och det kom en studie på 90-talet, tror jag det var, som jag tror gjorde väldigt mycket skada i det här sammanhanget. Där man... Man beskrev att behandling kunde göra personer med psykopati värre. Det var slutsatsen man drog från studien. Och sen så spred sig den där studien väldigt mycket. Och det blev liksom som en sanning. Så att det var liksom, ja men det vet ju alla att det är så. Att behandling gör psykopater värre.
Det kan man ju läsa till och med liksom i läroböcker. Ja. Och det är en väldigt utbredd, så att säga, sanning som folk, jag tror, går runt och slänger sig med ganska mycket.
Mm. Även bland professionella. Ja. För det har ju vi pratat om lite grann, Katarina, just att det liksom är en... Det har nästan blivit vedertaget att man ska absolut inte behandla psykopater, för då kommer de bli ännu mer raffinerade psykopater.
Ja, men precis. Så att man kan ha använt det också som ett skäl till att exkludera de här personerna väldigt mycket från alla typer av möjliga behandling. Och då måste man ju undra lite, vad var det här då för studie som tydde på det?
Ja, men det var en utvärdering av ett behandlingsprogram som... Det var i Kanada, tror jag, under 60- och 70-talen, så hade man, ja, man kallar det för therapeutic community, det är liksom någon slags miljöterapeutiskt sammanhang där patienterna på kliniken fick behandla varandra. Det var liksom ett stort gruppterapeutiskt experiment, kan man säga. Och de vistades där under 2 år eller längre, tror jag. Och man blandade då vanliga psykiatriska, eller det var väl rätt psykiatriska patienter bara, men vanliga med andra typer av sjukdomar, som till exempel psykos och så, med personer med psykopati. Och så lät man dem bestämma om varandra då, vad de skulle få för medicinering och så vidare. Och så de fick ge varandra psykedelisk medicin.
Men det var en del LSD där, va?
Ja. Ganska förfärligt experiment faktiskt. Och sen så utvärderar man då efter 10 år. Ja, men hur gick det för de här personerna som var med? Och då så såg man att för de flesta patienterna så blev det faktiskt så att det var ett lägre återfall i våld för de som hade deltagit i behandlingen. Men för de med psykopati så blev det högre återfall i våld än de med psykopati som inte hade deltagit i behandlingen då. Så då konstaterar man, eller utifrån det så drog man slutsatsen då att behandlingen gjorde de här psykopaterna värre. Men idag så är det ju ingen som skulle tycka att det här var en lämplig behandling. Alltså, ska man forska på behandlingen måste man tänka tror vi att vi kan få någon positiv effekt av det här. Det är ju ingen idag Nej. Som skulle säga att det här är en lämplig väg framåt. Liksom. Så det man måste göra nu, och som många försöker göra nu också, det är ju att hitta bra, kloka behandlingsprogram som vi utifrån all tillgänglig kunskap och erfarenhet tror kan fungera för personer med psykopati, och så sen utvärdera dem. Så att nu pågår det faktiskt en hel del och liksom finns lite nya vindar inom det här fältet. Så det är ju roligt. Jag hoppas att på sikt om några år att det ska finnas bra behandlingsprogram. För det är ju jätteviktigt att vi gör det. Det här är ju en grupp som ställer till det mycket, både för sig själv och för andra, och som är kostsamma för samhället. Så att det är ju viktigt att vi försöker hitta sätt att komma till rätta med det här.
Men vad tänker man, för jag har läst lite om det här, och då är det liksom, vad tänker man att man ska behandla? Är det så att man tänker att man ska liksom öka de här personernas empatiska förmåga? Nej, det kanske inte är helt realistiskt. Men vad tänker man är liksom behandlingsbart?
Jag tänker att man måste ju först och främst jobba med personens motivation att vilja förändras. Och det är ju någonting som kan vara väldigt svårt med de här individerna, att de inte riktigt ser fördelarna för dem själv. Så man måste på något sätt hjälpa dem att se att det kan finnas en fördel för dig och förändras och sluta bete dig på det här sättet. Om du slutar bete dig på det här sättet så slipper du sitta i fängelse till exempel. Eller om du slutar bete dig på det här sättet så kanske du kan få en bättre relation till dina barn. Vilket ju en del faktiskt vill ha, även om de inte har så bra förmåga till det och så. Man hittar sådana motiverande faktorer för dem. Det är ju första steget liksom.
PCLR, det vill säga psykopati-checklistan som används. I USA så används ju också PCLR i så kallade capital murder trials, det vill säga rättegångar där den åtalade riskerar att dömas till dödsstraff. Så. Och det som är ju att de här då ibland används som underlag för att motivera att personen ska liksom få dödsstraff. Så att om en person har psykopatiska drag eller liksom skårar högt på PCLR så tycker man att den här personen bör dö för att den personen är så farlig och kan inte heller rehabiliteras så som vi har varit inne på innan. Men det har bedrivits en del forskning på det här, liksom just hur lekmän tolkar expertutlåtanden där man nämner psykopati eller att den åtalade är psykopatisk eller har väldigt mycket psykopatiska drag. Och då visar det ju sig att lekmän tenderar att tycka att personer som är åtalade faktiskt i högre utsträckning förtjänar att få dödsstraff, i alla fall i den amerikanska kontexten då. Och då även oberoende av risk för återfall i brott, utan man tycker att så här rent straffrättsligt att den här personen förtjänar inte att leva. Och någon komponent där som verkar sticka ut är just om man inte visar ånger relaterat till brottet. Så det är lite intressant. Och varför det är intressant med just lekmän, det är ju också för att det på något sätt speglar liksom, tänka nämndemän och jurymedlemmar som inte har tidigare utbildning i det här då. Men jag skulle vilja knyta an lite till ditt forskningsämne, det vill säga just kopplingen mellan psykopati och hjärnan. Man pratar om att det är liksom försvårande omständigheter att vara psykopat. Men jag bara tänker, om vi nu har viss forskning som också påvisar att det finns liksom både strukturella och funktionella dysfunktioner i hjärnan, skulle man inte kunna då motivera att det snarare är en förmildrande omständighet?
Ja, man kan knyta an det till att hur vi tenderar att se på skador i hjärnan annat då. Om vi kopplar bort psykopati så tänker vi att om någon har en hjärntumör till exempel, om vi upptäcker en tumör i hjärnan som sitter någonstans, så har vi ju en tendens att tycka att det är förmildrande. Alltså att inte personen rår för sitt tillstånd, även om de kan bete sig hur som helst. Och då tycker vi på något sätt att det är, ja, då finns det någonting att ta på, det finns en tumör där, det är tumörens fel, det är inte personens fel. Mm. Och det är ju väldigt intressant när vi tänker på att om nu en psykopatisk personlighet också sitter i hjärnan. Bara det att det kanske då är medfött. Du behöver kanske inte ens vara medfött. Du kan ju ha via slag mot huvudet eller via att drogat väldigt mycket eller druckit väldigt mycket alkohol kan du också ha förstört din hjärna. Så då kan du ju också ha ådragit dig liksom hjärnskador. Mm. Men att vi då tycker att det är mera klandervärt helt enkelt det man gör. Medan en tumör till exempel, då betraktas den personen lite som offer för det.
Ja, för vi är mindre, alltså vi är mindre benägna att tycka att någon har ett straffrättsligt ansvar om det är en skada som har förvärvats i liksom...
Ja, precis, precis. Och att någon beter sig på ett annorlunda sätt än vad de brukar. Alltså de förändrar sitt beteende och plötsligt blir på ett annat sätt till följd av sjukdom eller skada. Då tycker vi på något sätt att det är mera synd om den personen, skulle jag uppfatta det, än om någon liksom har haft ett avvikande beteende hela tiden. Man kan till exempel ta ett väldigt tydligt exempel på det är, det finns en sjukdom som drabbar just frontalloben och pannloben, som kallas frontallobsdemens. Det är en demenssjukdom som angriper pannloben och det är ju, det har vi pratat om, att det är just skador eller liksom annorlunda utseende på pannloben som också kan ligga bakom psykopatiskt beteende. Och personer som drabbas av frontallobsdemens, de kan då brukar vi kalla det för att de ibland uppvisar då pseudopsykopati.
Mm.
Och det hör man ju nästan på ordet vad det är. De kan ju börja bete sig väldigt psykopatiskt. De kan från att ha varit väldigt skötsamma vanliga människor plötsligt då uppvisa empatibrist, bli väldigt hämningslösa, kanske börja snatta eller tända eld på saker, börja använda fula ord och bli väldigt, väldigt personligt förändrade.
Mm.
Och då kallar vi det då pseudopsykopati, för vi tycker ju inte att de har fått en personlig störning, att de har blivit psykopatiska, utan de har ju en frontallobsdemens, men det tar sig uttryck då i det här psykopatiska beteendet. Och en sån person betraktar vi ju som väldigt... icke-klandervärd. Alltså där tycker vi verkligen att det är den här demensen som har angripit dem och det är det som är förklaringen till beteendet. Medan samma typ av beteende hos en person som inte har det, utan kanske då
som har det från födsel framförallt, då tycker man att det är inte karaktärsfrämmande då, utan det här är den personen du är.
Precis, och då blir det mera på något vis. Ja.
Men det blir ju lite filosofisk fråga, och jag kan tycka att så här, om vi tangerar ju lite det här med frivilliga versus icke-frivilliga. Det är väldigt intressant att tänka att man får skylla sig själv om man är född med vissa abnormaliteter i hjärnan, men inte om man får det i vuxen ålder.
Mm. Ja, men verkligen.
Det blir lite märkligt resonemang på sätt och vis.
Absolut, och det kan man verkligen fundera över, hur man ska se på ansvar och sådana saker. Framförallt så tänker jag att det blir extra intressant, just som du var inne på, om man tar upp det med i rättegångar och sånt, när det här verkligen används och ställs på sin spets. Så att det är jurymedlemmar eller nämndemän som ska bedöma det här, och då blir det ju väldigt... Det är likadant med om vi tittar på hjärnavbildningsdata till exempel. Om man tittar på bilder av hjärnan där man kan påvisa förändringar genom att, om man tittar på bilder då kan det vara liksom färgblobbar på olika ställen i hjärnan. Det kan vara väldigt så här, tilltalande för en icke-utbildad person att se och att då på något sätt se någon slags förklaring till att det här finns det en hjärnskada, det här är någonting som man måste verkligen tänka på. Och det kan man också se att det är användning av sådana data i domstol förekommer en del i USA. I Sverige har det liksom inte riktigt kommit in i rättssalen än, med rätta kan jag tycka, därför att det är fortfarande så att vi kan inte på individnivå egentligen säga så mycket om. Vi kan inte titta på en individs hjärna och avgöra vad den har för psykiatrisk diagnos. Vi är inte alls där.
Nej.
Men det kan bli tilltalande så att säga att lägga upp en bild och visa de här färgblobbarna för då ett gäng, till exempel nämndemän som då ska tolka det här. Det är inte så lätt.
Och det blir ju tilltalande att se hjärnavbildningsbilder. Det ser väldigt professionellt ut och man köper det rakt av, fast man själv inte kan tyda vad det egentligen påvisar.
Nej, men precis. Och inte förstå svårigheterna med vad det egentligen betyder och hur man ska tolka det.
Nej, och jag har förstått att det är också väldigt en kontrovers inom fältet, huruvida man ska liksom... Ska man implementera den typen av liksom biologisk forskning i rättssammanhang? Vissa tycker att man ska göra det, att man kan göra det. Andra menar på att nej, men vi kan absolut inte göra det. För att jurymedlemmar tenderar då att se det som förmildrande då. Just när man tar in de biologiska komponenterna så vänder man på myntet. Så att det är lite intressant att det är egentligen samma sak. Å ena sidan så kan man se det som förmildrande omständighet- om man presenterar på ett sätt, men om man presenterar på ett annat sätt så blir det helt plötsligt försvårande omständighet. Och det blir lite rätt så säkert.
Ja, men man kan ju säga i alla fall att det här med psykopatisk personlighet, det kan ju då te sig lite olika eller ta sig olika uttryck. Att en del går liksom i en riktning där det kanske blir mera white collar crime, och att man kanske manipulerar, duperar människor och mer håller på med lite ekonomisk brottslighet. Och ibland kan det ta sig uttryck väldigt våldsamma, väldigt med dödlig utgång uttryck. Och det kan ändå vara så att säga samma grundläggande störning då, och den här grundläggande bristen på empatin och bristen på respekt för andra människor.
Den 11 december 2008 arresteras Bernie Madoff i sin lyxvåning på Upper East Side, Manhattan. Han döms till 150 års fängelse i juni året därpå. Tiotusentals personer förlorade pengar i skandalen. Många av dem återfick aldrig något. I efterskalvet av Bernie Madoffs bedrägeri väljer ett flertal personer i hans omgivning att avsluta sina liv. Däribland hans son, Mark. Madoff avtjänar sitt straff i North Carolina. 2019 ansöker han om frigivning då han diagnostiserats med cancer. Han väntar fortfarande på ett beslut. Under tiden har han ställt frågan till Vita huset och president Donald Trump. John Wayne Gacy döms till döden i mars 1980 för 33 mord. Han överklagar sin dom, men får avslag. För att fördriva tiden i fängelset målar han porträtt av clowner, och han refereras till i media som The Killer Clown. Gacy blir senare inspiration till en mängd karaktärer inom populärkulturen, i allt ifrån skräckfilmer till litteratur. Gacy avrättas den 10 maj 1994. De bilder han målat i fängelset har auktionerats ut, och i juni samma år anordnas en ceremoni där Gacys teckningar bränns. Flera anhöriga till hans offer närvarar vid ceremonin.
Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida.
Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Malin Pauli.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare. To anyone who might care. Thought I could fly. So I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me, and you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more.
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.